Låt oss avsluta det här med vår gode vän Jeremia. Vi ska gå till det 44 kapitlet. För som jag sa förut, Jeremia, han predikade för döva öron. Och jag tycker att, så att säga, upplösningen på hela hans livsgärning som profet. De sista kapitlen är ju rena profetior och handlar inte så mycket om Jeremia som person. Utan han får se en rad syner in i framtiden om Babels öde, om Jerusalem, om filister och Moab och Ammons barn och allt det här. Alltså hela den politiska framtidsvisionen för Mellanöstern i slutkapitlet. Men den bit som handlar där vi så att säga skiljs ifrån Jeremia som person, det är kapitlen 42 eller vad det är till 44. För då är det så här att det kommer en folkspillra som liksom överlevat Jerusalems förstöring. En spillra av judar, och så frågar de honom, hur ska vi göra, hur ska vi förhålla oss, kan du fråga din Gud, som de säger, om hur vi ska göra. Och Jeremia frågar sin Gud och kommer tillbaka till de här judarna och säger, ni ska stanna på den plats där ni bodde. Då ska Herren välsigna er. Det var inte det råd de ville ha, utan de hade redan beslutat sig för att flytta till Egypten. Och Jeremia måste säga att det kommer att gå väldigt dåligt om de flyttar till Egypten, och naturligtvis sticker de till Egypten, och Jeremia han följer efter. Och det 44 kapitlet har här i nya översättningen rubriken Herrens budskap till israeliterna i Egypten. Därför att Jeremia måste följa efter och liksom verkligen tala om vilka olyckor de nu är på väg in i därför att de har flyttat till Egypten. Och han manar dem att söka Herren och överge avgudarna. Och så får man då som en slutvinjett ingen framgång till synes här heller, utan bara en tjänst i lydnad. Vi hoppar in i 15 versen, 44 kapitlet. Då svarade alla männen, vilka väl visste att deras hustru tände offereld åt andra gudar, och alla kvinnorna som stod där i en stor hop, likaså allt folket som bodde i Egyptens land i Patros, de svarade Jeremia och sa, beträffande det som du har talat till oss i Herrens namn vill vi inte åtlyda dig. Utan vi vill göra allt vad vår mun har lovat, nämligen tända offereld åt himmelens drottning och utgjuta drickoffer åt henne som vi och våra fäder, våra kungar och första gjorde i Judas städer och på Jerusalems gator. Då hade vi bröd nog och det gick oss väl, och vi såg inte till någon olycka. Men från den stund vi upphörde att tända offereld åt himmelens drottning och utgjuta drickoffer åt henne har vi lidit brist på allt och förgått genom svärd och hunger. Och när vi nu tänder offereld åt himmelens drottning och utgjuter drickoffer åt henne, är det då utan våra mäns samtycke som vi åt henne gör offerkakor, vilka är avbilder av henne, och som vi utgjuter drickoffer åt henne. De hörde inte på vad han sa. Och alla de olyckor som han profeterade kom så småningom, får vi anta, att gå i uppfyllelse. Men jag menar, läs gärna Jeremia och bekanta dig med honom som person. Därför han är en ovanligt personlig profet. De flesta profeter är anonyma för oss som människor och människoöden. Men Jeremia pratar en hel del om sig själv och vad som rör sig i hans innersta. Och till en början blir man kanske lite skrämd av att läsa just de här bitarna. Men när man har fått läsa det och fått meditera över det och fått vara stilla inför Herren, så hämtar man en väldig styrka och en väldig kraft ur det här. Och man blir mycket löst ifrån en alltför ytlig syn på sin kallelse och sin tjänst. Det är någonting som fördjupar ens överlåtelse och ens Guds centrering i sin tjänst mycket. Att man får läsa om Jeremia. Jag började undervisningen idag med att säga att detta med att finna vägar in i kallelse och utrustning, det är ett tvåmans jobb. Och så sa jag så här, att ibland när vi tar miste, så gör vi det till ett enmans jobb. Och den vanligaste varianten, det är att man bara sitter och väntar på att anden ska ta ett initiativ. Det är därför det är så ohyggligt glest med nådegåvor i våra församlingar. Man bidar efter Herren när man själv skulle göra något. Och så blir man till sist ganska anklagande på Gud. I så många år har jag tjänat dig och du har aldrig gett mig en nådegåva. eller ens en nådegåva. Men så sa jag också så här. Man kan göra det hela till en enmans grej på ett annat sätt. Nämligen att man så att säga minskar ner andens betydelse i det hela och istället börjar att överbetona vikten av de egna initiativen. Och då sa jag så här att det där är en väg som kan fungera överraskande bra. Och när det där fungerar överraskande bra så kommer man lätt in i en karismatisk tjänst utan styrförmåga. Och nu tänkte jag få ta en nådegåva som kanske lånar sig relativt bra till en betraktelse över detta ämne. Hur man så att säga kan, höll jag på att säga, bygga upp eller söka en nådegåva på egen hand och lyckas ganska bra på kort sikt, även om det kan bära med sig konsekvenser på längre sikt. Och då vill jag ta upp trons nådegåva. Och jag betonar att jag tar den gåvan bara därför att det är en pedagogiskt välvald modell. Det jag säger nu, det gäller för alla nådegåvor. Men just det här är en gåva där vi kan på ett relativt enkelt sätt se hur det fungerar. Och först ska vi då fundera lite grann på det här med trons nådegåva som nådegåva. Tro, det är väl tro det. Är det en nådegåva? Och då vill jag bara få ge några enkla personliga synpunkter på detta utifrån ett ord i Romarbrevets första kapitel. Den 17:e versen, Romarbrevet 1:17. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige skall leva genom tron. Det vi förstår här, det är någon sorts tillväxtprincip. Tro kan på något sätt leda till att jag får tro. Och jag skulle vilja nästan få hårddra det här en liten aning. Medveten om att jag nu gör det fyrkantigare än vad det är i verkligheten, men för att bli lite pedagogisk. Och säga att vi ur det här Paulusordet kan ana oss till att det finns två typer av tro. Två trosnivåer, kanske vi ska säga. En första grundläggande trosnivå. När den fungerar i mitt liv så kan jag komma in i en andra trosnivå. Och denna andra trosnivå, den förutsätter den första. Och vi kan då tala om en frälsande tro och en undergörande tro. Och om vi på detta sättet är lite, så att säga, lite pedagogiska och tar det så här, så har vi alltid den möjligheten att få folk att slappna av om inte de underverk infinner sig som en person behöver eller som man önskar sig, så kan vi säga det att ja, okej, om det är så att det är en brist i din tro som är orsaken till att detta något inte händer, så var inte orolig, slå blixten ner i huvudet på det så kommer du hem till far i alla fall, därför att vi rör oss nu på trosnivå nummer 2. Ni har ju åtnjutit mycken undervisning i detta med tro. Och därför så ska jag inte på något sätt repetera allt det här. Utan vi tar all den undervisning som ni har fått. Och så säger vi så här att den är bra och den är okej. Och jag vill bara lägga några, ska vi säga, små personliga synpunkter ovanpå. Det är mycket möjligt att Robert har nämnt de bitarna, för jag har ju inte tagit del av all hans undervisning. Skulle jag komma att repetera vissa moment här, så ber jag er ödmjukast om ursäkt. Ni vet att det här med tro har med våra ögon att göra. Vi har många gånger läst detta med hur Jesus säger till Thomas: nu när du ser så tror du. Saliga är de som inte ser och ändå tror. Tron och ögonen har med varann att göra. Och då har ni alla fått lära er att den tro som förvandlar omständigheter kan inte byggas upp på det ögonen ser. Utan den är till för att förändra de förhållanden som ögonen ser. Det är vi alla överens om, inte sant? Och det är därför som Jesus säger till Thomas: salig är den som inte ser och ändå tror. Därför att när vi kommer in i den tro som ska förvandla omständigheter här på jorden, så är ju ögonen bara i vägen. Det är oftast därför vi blundar när vi ber. Men Bibeln är inte främmande för att ögonen är bra att ha när man ska komma in i den första trosnivån. Och det är allt detta med under och tecken som ska stadfästa ordet. Varför det? Jo, därför att folk ska komma till tro. Vi kan slå upp och läsa, ni har säkert läst det många gånger, men vi gör det en gång till. Johannes 11 kapitel, just den här berättelsen där Jesus står utanför Lazarus grav. Och så läser vi verserna 39-45. Jesus sa: ta bort stenen. Den döde syster Marta sa då: herre, han luktar redan, det har ju gått 4 dagar. Jesus sa till henne: har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla dem som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut. Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem: gör honom fri och låt honom gå. Många av judarna, de som hade gått ut till Maria och sett vad Jesus gjorde, kom till tro på honom. Här har du båda nivåerna på en gång. Marta, var det väl? Ja, just det, Marta. Hon hade en tro på Jesus. En frälsande tro, så att säga. Av henne begär Jesus att hon i tro, det vill säga på hans tillsägelse, i skall låta flytta stenen. Han säger: om du har det måttet av tro, då ska du få se. Hon önskade ett underverk, och Jesus säger: för att du ska få se det underverket måste du ha en tro för någonting som du inte ser. Och det är vi överens om. Men så säger också Jesus detta, att allt det här, det gör jag och säger jag för deras skull som står här, för att de ska se och tro. Och det är det alltså så att Jesus räknar med att den frälsande tron, den som gör oss benägen att, höll jag på att säga, bekanta oss med Jesus, den kan ta spjärn ifrån det ögonen ser. Och det är så att säga en trosnivå för sig. Nu betonar jag att den här serien heter Nådegåvorna på mitt sätt. Det här är som jag ser det. Men därför att jag vill mena då att nivå nummer 2. När Paulus säger att, hur var det han sa nu? Genom tro och till tro. genom tron. Jag kommer in i första nivån, men genom den tron har jag möjligheten att komma in i nivå nummer två. Då vill jag mena att nivå nummer två representerar en trons nådegåva. Därför den handlar om en tro som ändrar förhållanden. Här. Den tro som inte ser, men som efteråt får se. Och när vi alltså talar på olika sätt om detta att växa i tro, att bygga upp en tro, så handlar det i själva verket om att, som jag ser det, om att vi går in i en möjlighet att tillägna oss en trons nådegåva. Och jag vill gärna peka också på Johannes 15 kapitel. Börjar läsa den 22 versen. Där Jesus säger: om jag inte hade kommit och talat till dem skulle de vara utan synd. Nu har de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig hatar också min fader. Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort, skulle de vara utan synd. Nu har de sett dem och de hatar både mig och min fader. Men ordet som står skrivet i deras lag skulle uppfyllas: de har hatat mig utan grund. Men när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna till ni har varit med mig från början. När Jesus talar om ett vittnesbörd så är det någonting som både finns där i ord och i tecken. Och allt detta är viktigt därför att trosnivå nummer ett, så att säga, kan byggas upp med under och tecken. Och den som ser under och tecken och likväl förnekar står i en speciellt utsatt position inför Gud, säger Jesus. Och därför är det ju Satans taktik att ta ifrån oss under och tecken, trosnivå nummer två, så att säga. Därför då vet han att då kommer heller inte människor in i trosnivå nummer ett. Och därför är det så här att så länge vi bara opererar i trosnivå nummer ett så möter vi ingen förföljelse. Satan låter oss vara, för vi är helt ofarliga. Men så fort vi går in i nivå nummer två, då händer det grejer. Och strax innan har ju Jesus sagt: om världen hatar er, kom du ihåg att den har hatat mig för er. Därför är det ju av livsavgörande betydelse att Guds folk får en undervisning i hur man växer i tro. Därför att annars så utarmas församlingen och till sist också decimeras den och dör ut. För nivå nummer ett är beroende av nivå nummer två. Men då är det så här att om man nu ger en undervisning i hur man växer i tro. Nu har ni redan fått mycket av den undervisningen. Men okej, vi låtsas att ni inte har fått någonting av den undervisningen, utan jag skulle nu rulla igång med att börja lära ut hur man växer i tro. Då är det så här att en och samma undervisning, ni är nu 50 stycken ungefär i lokalen, går då ut till 50 olika personer. Och somliga som hör undervisningen är förkrossade i sitt inre. Och alltså på något sätt i en levande kontakt med Gud. Och tar emot den undervisningen in i sitt eget hjärta och låter den få bli grundvalen för, så att säga, ett naturligt samarbete med Gud. Andra människor har kanske inte den gudskontakten eller den förkrosselsen, men kan då ta in samma undervisning och låta den resultera i något annat i sitt liv. Är ni med? I princip. I det första fallet leder undervisningen, obs, det är hela tiden samma undervisning i frågan. Men i det första fallet leder då undervisningen till någonting som är ett levande sammanhang med den heliga ande. För att uttrycka det mycket enkelt och banalt, det blir en tvåmansgrej av det här. Det blir anden och du i nu nämnd ordning. Men för den som inte står i ett sådant förhållande till den heliga ande blir lätt samma undervisning en enmansgrej. Man blir på något sätt blind för andens bidrag in i den trostillväxt som undervisas om, utan man fokuserar sig allt för mycket på ens eget initiativ, ens eget bidrag. Det blir på något sätt så man börjar bygga upp en tro på egen hand. Och det handlar alltså inte om hur undervisningen ges. Jag stryker under det gång på gång. Utan det handlar om hur den tas emot. Du vet, det här med tro, det är ju inte på något vis unikt för kristenlivet. Det är inte ens unikt för, ska vi säga, den religiösa världen, eller hur vi nu ska uttrycka oss. Utan detta med att bygga upp en tro, det är ju någonting som alla människor flitigt sysslar med. För vi måste ha olika inre vissheter och uppfattningar för att kunna manövrera i väldigt många områden. Om vi till exempel går till politiken, så är det ju livsavgörande att man har en tro på den politik man står för. Och det är ju oftast det som är så komplicerat, att politiken nästan uteslutande är en trosfråga. Folk står i riksdagen och argumenterar med varandra som om det var, hade med förståndet att göra det. Och sen trycker alla på knappen ändå efter sin tro. Man kan ju se samfundstillhörigheten glasklart på den där tavlan där det står ja och nej till sist. Man vet på förhand hur resultatet ska bli i nästan alla frågor. Låt oss nu ta till exempel KPMLR som ett exempel på hur man bygger upp en tro på egen hand. Hur kan man komma till den ståndpunkten att Stalin var mänsklighetens välgörare? Det går ju tydligen. Jo, då får man gå in i vad jag skulle vilja kalla för ett doktrinärt tänkande. Det kallas i vulgärdebatten för testuggande. Men man får alltså upprepa en rad enkla principer för sig själv. Och samtidigt måste man liksom förse sig själv med skygglappar. Om de här teserna förefaller fungera i verkligheten eller inte är oväsentligt. Man så att säga bedriver en själisk hjärntvätt med de här teserna intill dess att det är en övertygelse i ens eget liv. Och det går att bygga upp en väldigt stark tro på det sättet. Det är vi alla medvetna om. Hitler var ju fantastisk. På samma sätt, med samma enkla taktik, byggde han ju upp i en hel nation en tro som ställde till fasansfulla konsekvenser. Och det handlar om tro det här. Fast det handlar om en tro som så att säga är en enmans grej. Det är ett mänskligt trosuppbyggande. Det intressanta är ju nu att när man börjar undervisa om trons nådegåva, så måste man börja att ge en undervisning som kan missuppfattas in i ett sånt här själiskt beteende. Därför att helt utifrån Bibeln måste vi börja undervisa om att du måste vänja dig vid att Bibelns beskrivning av verkligheten är sannare än vad dina ögon säger dig. Och du förstår, så hisnande nära man nu är det stalinistiska skygglappsbeteendet. Vägen är smal som för till livet. Vi har aldrig lovat något annat. Det är bara det att Guds ord lovar oss att vi, om vi inte ser i början, så ska vi i alla fall få se på slutet. Ögonen är inte ointressanta. I längden kan du inte bygga upp en tro som dina ögon aldrig ger dig något vittnesbörd om. Den fungerar inte så oavsett omständigheter så att vi aldrig får se. Och förr eller senare så kan man ibland drivas in kanske i en troskris. Där man undrar, varför har jag aldrig sett någon frukt av den här tron som byggs upp i mitt inne? Och vi måste nog vara öppna och självransakande på den här punkten många gånger så att vi inte hamnar i KPML-diket. Utan att vi hela tiden istället befinner oss på vägen, sanningen och livet. Därför att vi säger vidare så här, du måste meditera bibelordet. Och det är helt bibliskt, ni har fått se i Bibeln att detta rekommenderas gång på gång. Så som Herren säger till Josua, låt inte denna lagbok vika från din mun varken dag eller natt. Ett utmärkt råd. Bättre kan det inte sägas. Men så måste man alltså vara vaken på att just detta kan bli ett testuggande, ett doktrinärt tänkande. Hur ska man undvika det då? Jo, det är alltså så att när du mediterar ditt bibelord så måste anden få en chans att vara med på ett hörn. Då blir det aldrig något doktrinärt tänkande. Utan du läser din bibel. Du kanske stannar till inför ett avsnitt. Du låter verkligen bibelordet finnas i din varelse under lång tid. Ett och samma bibelsammanhang kanske. Och så har du alltid den erfarenheten att anden öppnar aspekter av bibelordet för dig. Du får plötsligt ljus över det du mediterar över. Och då har anden gett sitt bidrag. Din bibelmeditation har bara varit ett sätt att så att säga bjuda in anden att ge dig ljus över ett sammanhang där du längtar att få ljus. I det ögonblicket anden öppnar upp för dig så får du för det första ljus och kunskap, men så att säga frukten blir en trons gåva just i det hänseendet där du har varit aktiv att meditera. Lite grann av det här synsättet på vad ska vi kalla trostillväxt och trosuppbyggnad ger oss då den tanken och vissheten att jag kan inte riktigt bygga upp en tro för vad som helst. Inte inom vilka gränser som helst. Därför att som jag ser det så får jag en tro som är, ett verkligt fungerande och levande instrument i min hand först när anden har bekänt sig till det som jag låter hela tiden finnas i min varelse. Då vet jag att nu har Herren gett mig ett mått av tro. Vi är liksom överens, Herren och jag, på att detta är någonting som är satt i min hand att brukas av mig som ett instrument. Jag menar, om Herren har kallat mig till att leva i materiell ringhet, för det kan finnas människor som har den kallelsen, då finns det kanske en gräns för vad jag kan bygga upp i mitt liv av tro för materiella tillgångar i min egen hand. Om jag ser trosuppbyggnaden så att säga som en tvåmansprocess. Men jag kan bygga upp en tro så att säga på egen hand. I en själisk enmans trosuppbyggnad. Och Jag vill peka lite på de här sammanhangen, därför att många som har en trons gåva i sitt liv och som vill undervisa andra om hur man börjar att växa i tro, för dem är det så självklart att det är klart att man tar den undervisningen till sig och jobbar ihop med den helige ande. De glömmer ibland att säga att det måste man faktiskt göra. Anden måste bekänna sig till det här. Därför att det är en självklarhet för dem, och en självklarhet glömmer man ibland bort. Jag menar, läser du Kenneth Hagin till exempel, så är det ju en enorm självklarhet för honom att det är på det sättet man tar till sig ordet, och det är på det sättet som tron växer fram. Han stryker ju under att man kan inte ett ögonblick hålla på och snurra i egna fantasier och i egna initiativ. Han talar ju till och med om God's perfect will och God's permissive will. Att Gud har en perfekt vilja för dig, det är vad han har tänkt ut själv. Men sen så kan det hända att du går vid sidan av den viljan, och Gud gör som han gjorde med Bilian den gången, han säger ja, du kan gå. Men det var egentligen inte det jag hade tänkt. Och Hagin undervisar klart och tydligt om att man har inte samma beskydd, man fungerar inte på samma sätt. Gåvorna utlöser inte de skenen man önskar sig, och man löper själv stora risker som andlig stridsman om man bara går i God's permissive will. Men sen vid andra tillfällen så undervisar han om vad tro är på ett sånt sätt som man tror att ja, det här är någonting som jag kan ta som utgångspunkt för vilka initiativ jag känner för. Jag kan bygga upp en tro åt vilket håll som helst och sen börja handla. Och då kan man komma i farliga situationer som man nästan börjar köra mot rött ljus i tro, om ni förstår vad jag menar. Och det är ju inte så det är tänkt. Men det är ju vad KPMLR gör. De är ständigt ute efter att köra mot rött ljus i tro, det vill säga i deras egen tro. Men själva ordet tro, om vi går till det grekiska ordet pistis, P-I-S-T-I-S, är ett väldigt förunderligt ord med en mängd betydelser. Det betyder för det första att ha en visshet. Ska vi säga en intellektuell visshet, en övertygelse. Men det betyder också trofasthet. Och det betyder pålitlighet. Och det tycker jag nästan är den allra finurligaste översättningen av detta mångtydiga ord. Pålitlighet. Pålitlighet. Därför att när tron är en tvåmans grej så att säga, då är jag övertygad om Guds pålitlighet och Gud är övertygad om min pålitlighet. Vi är pålitliga inför varandra. Och jag skulle vilja säga så här om själva begreppet tro, att allt det som gör ett gott äktenskap gott vid sidan av själva kärleken, det är tro. Att jag är pålitlig mot min hustru, att hon är pålitlig mot mig. Att jag är viss om att hon är pålitlig och att hon är viss om att jag är pålitlig. Att man vågar ha förtroende för varandra. Därför det är förutsättningen för att jag ska våga ge henne av kärlek, lämna ut mig till henne. Det är förutsättningen för att hon ska lämna ut sig till mig. Den grund på vilken kärleken så att säga rör sig i ett gott äktenskap, det är trons grund. Och där är liksom vissheten bara ett delfenomen. Men den vissheten överbetonas lätt när vi så att säga är oförkrossade, tar emot en trosundervisning som så att säga leder oss in i ett trosuppbyggande av politisk ideologisk modell. Medan, och det betonar jag igen, samma undervisning hos den förkrossade, hos den som har gudsgemenskapen leder in i ett helt annat inre skeende som utlöser andens undervisning, andens bekännelse och uppenbarelse. Jag vill bara sluta med att vi läser Galaterbrevet 5:e kapitel 6:e vers. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron som får sitt uttryck i kärlek. Eller som det står i gamla översättningen, en tro som är verksam i kärlek. Där tron är beroende av kärleken och kärleken av tron. Då är vi, så att säga, skyddade för doktrinärt tänkande. Då är vi också skyddade för detta att man går iväg och, som det heter, gör saker i tro som slutar i katastrof. Därför att min tro är ett delfenomen av min gemenskap med den helige ande. Och jag stryker under, det här är någonting som på ett eller annat vis kan föras över. Det är ett synsätt som kan föras över på alla nådegåvor. Fast just när det gäller trons funktion i våra liv så är det här extra tydligt, extra synligt. Men det är alltid detta. Anden fördelar och ger och vi söker. Och att komma in i en sån här andlig tjänst, det är ett finurligt, individuellt, komplicerat samarbete med den helige ande. Det låter sig inte linjeras upp i rätlinjiga former. Och det är svårt att undervisa om det här. Och jag är öppen för att man kan undervisa om det här på många, många andra sätt. Och ha många andra synsätt och ha den rätta. Och därför stryker jag under, det här är nådegåvorna på mitt sätt. Lyssna gärna på andra människor med helt andra erfarenheter. Men när släppte vi loss Harry Greenwood här till exempel, så skulle han ge en helt annan undervisning. Och han skulle göra det utifrån sin erfarenhet. Men det anden bekänner sig till i ditt hjärta, behåll det. Och så strunta i resten. Ska vi be tillsammans? Herre, vi bara längtar efter att bli allt mer beroende av dig. Och vi bara längtar efter att vandringen i anden som du har påbörjat i våra liv, den ska ta sig sådana former, Herre, att vi kommer in i en tjänst och en utrustning som ska kunna växa. Och med din nåd ska den kunna växa obegränsat under resten av vårt liv. Vi öppnar för, Herre, att du kan plötsligt genom handpåläggning, genom personligt tilltal i vårt inre, på många andra sätt, plötsligt öppna upp områden och gåvor språngvis och plötsligt, omedelbart, och ställa oss i situationer kanske där vi plötsligt behöver en utrustning som vi inte visste att vi hade förut och som vi inte förstått kanske ens innebörden av, men som vi i det ögonblicket får ta i bruk. Herre, du är så rik, du är så mångfaldig. Men nu så vill vi lägga liksom en grund av det kontinuerliga växandet, där du är fri att handla ovanpå eller vid sidan av eller utanför, eller hur vi ska säga det här. Och vi vill bara öppna för allting här. Vi bara längtar och ber dig, Herre, att du ska föra oss in i vår tjänst, vår kallelse, våra gåvor på ett sådant sätt att vi, så att säga, upptäcker hur fienden agerar emot oss. Därför i det ögonblick vi börjar att röra oss in i det här området så drabbas vi av fiendens vrede och fiendens försök att på allt sätt bringa oss på fall. För det är ju först nu vi blir farliga. Och därför vill jag, Herre, be att du lägger en grund av ett växande i våra liv som det normala, där vi långsamt får göra erfarenheter som inte är större än att vi kan se åt vilket håll din väg går och stanna kvar på vägen. Vi vill komma in i en mycket kraftfull tjänst. Jag vill inte på något sätt att någon ska känna det som att jag vill att de bara ska ha små gåvor. Men jag vill se stora gåvor växa fram. Jag ber att du välsignar oss allihopa med stora nådgåvor och stora funktioner. Men att du ska göra det på ett sådant sätt så att inte fienden överlistar oss. Fader, jag prisar dig. Amen.